Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig, Per Fjärdingby. Det jag tänkte att vi skulle göra precis som förra gången, ta en liten avstickare och bryta av översiktsserien med lite någon spännande historia. Och även denna gången en spännande historia från inbördeskriget som är en källa där man kan gräva efter mycket härliga historier. När vi gjorde serien om inbördeskriget så nämnde jag kort att själva under inbördeskriget så erbjuds det ju en hel del militära innovationer. Det är en hel del såna så kallade första gången grejer i historien, som första gången som något används eller första gången som något händer eller sådär. En sån sak är ju ubåtar, och här har vi då konfederationens CSS Hunley som sänker ett unionsskepp, USS Housatonic, i februari 1864. Och det här är ju en väldigt spännande historia om både om hur ubåten utvecklas, hur den testas och hur den till slut används. Men det är också en spännande historia om hur båten hittas långt senare och även bärgas då i modern tid då. Så jag tänker att vi kör den historien idag. Lite bakgrund först då, så att säga, för att förstå varför den här ubåten Hunley skapades, så måste man ju förstå egentligen två delar av inbördeskriget. Dels unionens, alltså nordstaternas, blockad av den konfedererade kusten, och dels konfederationens situation där man i mångt och mycket saknar en flotta och är totalt underlägsen sin motståndare när det gäller flottan och resurser och så vidare. Och det här ledde ju då till en hel del experimenterande från konfederationens sida. Det är inte bara ubåtar som vi ska prata om idag egentligen, utan mycket annat också då, så att säga. Men om vi börjar med blockaden då. Inbördeskriget, som ni känner till, bryter ju ut i med bombningen av Fort Sumter i Charlestons hamn i South Carolina den 12 april 1861. Och av en händelse så är det faktiskt just i Charlestons hamn som även den här historien kommer att utspela sig, eller i alla fall delar av den, själva klimaxet kommer att utspela sig där då. Och bara en ganska exakt en vecka senare efter att kriget har brutit ut så proklamerar ju president Abraham Lincoln en blockad av konfederationens kust. Tanken var ju att strypa konfederationens möjligheter till att handla med omvärlden. Dels då att skeppa ut sin bomull och dels att kunna köpa industriprodukter och krigsprodukter som man behövde för att kunna föra ett krig då. Och det innebär ju att alla skepp på väg till och från konfederationen skulle stoppas då och beslagtas. Det här är ju en del av unionens överbefälhavare, alltså Winfield Scotts övergripande strategi för kriget, som får just namnet Anaconda-planen, eftersom fienden skulle strypas sakta på samma sätt som så att säga ormen Anacondan stryper sina offer då. Att strypa konfederationens handel var ju viktigt eftersom egentligen hela söderns ekonomiska system med slaveriet och byggde på just export och import. De rikedomar som slavsystemet producerade i form av bomull främst, men kanske också tobak och ris och annat, behövde ju exporteras till Europa, och många av de här lyxvarorna som södern sen importerade och levde gott av, och även industrivaror, kom ju sen från Europa via importer då. Södern hade ju väldigt få industrier, och om de skulle kunna klara av ett krig så behöver de ju till exempel importera vapen. Så det att stoppa konfederationens handel var ju en viktig bit då. Att proklamera en blockad skulle i längden vara ett väldigt bra verktyg för Lincoln och nordstaterna. Men där och då, 1861, så kanske det också var en rejäl chansning med både fördelar och nackdelar då. För det första, om södern hindrades från att exportera sin bomull till Europa, så fanns ju en risk att europeiska länder som Storbritannien och Frankrike skulle kanske välja att ge konfederationen sitt stöd då. Om textilfabrikerna i England till exempel får slut på bomull, så skulle det kunna skapa en opinion där England skulle kunna hjälpa sydstaterna för att fylla på bomullslagren igen och få sina industrier att rulla igen. Men en annan problem för Lincoln var ju att det fanns internationella regler som gick tillbaka till 1856 och som fastslog när och hur en blockad kan utropas då. Och USA hade visserligen inte skrivit under den så kallade Parisdeklarationen då, men andra viktiga länder som Storbritannien och Frankrike förväntade ju att USA följde de här reglerna från 1856 ändå då. Och enligt de här reglerna så behöver en blockad vara effektiv och hamnar verkligen stängas ner med patrullerande skepp om en blockad skulle kunna vara legitim. Och det här är ju ett problem, för där och då 1861 när Lincoln utfärdade den här blockaden, så hade ju inte unionen alls tillräckligt med skepp för att kunna leva upp till det här. Så att det är ju en blockad mer på pappret än i verkligheten där och då. Att genomföra en blockad av konfederationens kust är ju en kolossal uppgift. Det är bara att ni tittar på egentligen en karta över södern då. Det handlar ju om en kuststräcka som är 560 mil lång då, och med flera befästa hamnstäder och mängder med vikar och öar och sånt där. Och för det tredje så ändrar ju den här blockaden konfliktens karaktär. Lincoln och unionen hävdar ju att söderns agerande var ett internt uppror så att säga, och att det då därmed var ett inbördeskrig, alltså en ren intern uppgörelse inom USA då. Men genom att proklamera en blockad så är det också som att Lincoln officiellt erkände konfederationen som en officiell krigförande part. Alltså Lincoln skulle aldrig formellt någonsin erkänna konfederationen, men det här var liksom ett halverkännande. Men Lincoln valde då att chansa på en blockad, och i slutändan så gjorde han ju rätt då, för att unionens flotta byggdes ju ut under kriget i ett rasande tempo, och efter inbördeskriget så var det ju världens största flotta i princip, och väldigt många segrar längs konfederationens kuster gav ju unionen bra baser att kunna just vakta och patrullera hamnarna. Så till slut så blir ju blockaden i slutet av kriget så effektiv att de minskar konfederationens handel med 95%, och då förstår man ju att den här Anaconda-tanken fungerar. Och även om det var ett par diplomatiska kriser med Storbritannien tidigt i kriget 1861-1862, så höll sig ju britterna till slut utanför den här amerikanska konflikten då. Textilindustrin drabbades men lyckades relativt snabbt hitta andra alternativa bomullsimporter från Egypten och Indien, och det gjorde att ingen av de europeiska länderna gav sig in i inbördeskriget då. Precis, alltså det blir inte så som det var under den amerikanska revolutionen när Frankrike blev allierat med rebellerna, de amerikanska rebellerna. Det var den ena faktorn som vi behöver reda ut som bakgrund då, själva blockaden. Den andra faktorn var ju det här med konfederationens experimenterande. För även om USAs flotta vid krigets start var ganska liten och oförberedd för uppgiften att genomföra en sån här blockad, så är det ju ingenting jämfört med hur oförberedd och liten konfederationens flotta är. I princip så hade inte konfederationen någon flotta alls då. I södern så fanns ju en väldigt begränsad erfarenhet av sjöfart överhuvudtaget. Liksom. Sjöfart är ju framförallt förknippat med nordöstra USA, med Boston och Newport. Och, det var ju tidigt i New England-staterna som skeppsbyggande och valfångstindustrin och annat kom igång då. Och det är ju också mycket handel i de stora hamnstäderna i mellersta USA då, som New York, Philadelphia och Baltimore. Då. Och där finns det ju en maritim tradition. Men det är också så att det är i de regionerna som allt som har med sjöfart och handel helt domineras i USA. I södern hade man inte alls speciellt många som ägnade sig åt sjöfart. Konfederationens motmedel var ju att försöka bedriva handel med så kallade kapare och blockadrännare. Kapare är ju en slags privata beväpnade skepp som hade officiellt godkännande från konfederationen att ge sig på unionens handels- och krigsfartyg då. En slags liksom pirater under krig då. Blockadrännare, det var små lätta båtar som byggdes främst för att kunna hålla en oerhört hög fart och kunna smyga in och ut ur hamnar och platser längs kusten då med handels varor då. Ofta smög de här blockadrännarna ut i nattens mörker och trafikerade öar i Västindien där man lämnade bomull och lastade ombord brittiska varor, och så försökte man smyga sig tillbaka då. Man försökte använda bränsle och annat som inte gav så mycket rök och så vidare för att göra sig så osynliga som möjligt. Så de här blockadrännarna tog ju aldrig liksom någon fight med någon unionsskepp medan de här kaparna kunde ge sig på unionens både militära och civila skepp då, så att säga. Så hamnstäder i södern då, som Charleston i South Carolina och Wilmington i North Carolina, hade ju mängder med såna här blockadrännare då. Och medan de här privata kaparna och blockadrännarna gjorde sitt bästa för att ta sig igenom en allt tajtare blockad, så försökte också konfederationen hitta slags militära lösningar för att slå till mot fiendens skepp då. Den ansvarige marinministern i konfederationen, Stephen Mallory, fick ju jobba med egentligen väldigt små medel. Det finns ju nästan, eller inga, men väldigt få industrier i södern. Och han tvingades ju vara oerhört innovativ för att kunna bekämpa unionens blockad och unionens flotta. Så man experimenterade helt enkelt med massa innovationer då för att slå till mot fiendens krigsskepp. Då. Ett sånt här vapen man experimenterade med var ju minor. På den här tiden så kallas minor för torpeder. Men alltså, det är ju mer minor i det sättet vi använder orden i modern mening. Då. Minorna lades ut i vattnet vid hamninlopp exempelvis, så försökte man få fiende skepp och åka på dem då. Så att det var ju ingenting som man skickade iväg som en modern torped då. Men läser ni om inbördeskriget och läser att det finns torpeder, så är det ju egentligen minor man pratar om då. Konfederationen experimenterade också med en mängd olika så här mindre kanonbåtar och någonting som man kallar för torpedbåtar. Man experimenterade också med bepansrade fartyg då. Mest känt är ju skeppet Merrimack, som sen sänks av unionen när man evakuerar Norfolks hamn i Virginia när delstaten lämnar unionen då. Men konfederationen lyckades ju bärga den här Merrimack och laga den samtidigt som man beklär den med metall och skapar ett bepansrat skepp då, och den döps ju om då till CSS Virginia. Men det var ju väldigt många som fortsatte att kalla den för Merrimack då. Och den här båten väckte ju stor skräck i nordstaterna efter att den hade sänkt ett par träskepp. Och i Washington, i huvudstaden, var man ju livrädd för att den skulle komma seglande upp för Potomacfloden och kunna attackera unionens huvudstad. Det slutar ju med att Merrimack möter så småningom då en annan innovation, det bepansrade skeppet USS Monitor som svensk-amerikanen John Ericsson bygger då. Och det här är ju slaget vid Hampton Roads där Merrimack och Monitor blir ju världens första duell mellan bepansrade skepp. Men ja, det är ju egentligen värt ett eget avsnitt, så det borde vi ju kanske ta var för sig då, så att säga. Men man ska veta att Merrimack är inte det enda bepansrade skeppet som konfederationen skapar. Det finns flera stycken, exempelvis CSS Tennessee då, som var ett bepansrat ramningsskepp som fanns i hamnstaden Mobile i Alabama. Och det är ju i allt det här experimenterande då för att kompensera för att man inte har en flotta som konfederationen också testade det här med ubåtar. Och tanken var ju inte egentligen ny. Redan under frihetskriget, då de amerikanska rebellerna befann sig i en liknande situation som konfederationen. Då var det ju den brittiska flottan som helt dominerade utanför på kusten då. Och då försökte ju de amerikanska rebellerna och frihetskämparna testa en ubåt man kallade för Turtle, men den användes ju aldrig i skarpt läge så att säga. Även unionssidan experimenterade med ubåtar och skapade något som kallas för USS Alligator, som togs i drift av flottan som den första amerikanska ubåten någonsin, men den visade sig mindre duglig än vad man har trott eller vad man trodde innan och användes aldrig i någon strid då. Uppfinnaren bakom den här kända konfererade ubåten är då Horace Lawson Hundley. Och det är han då som slutligen har gett den sista versionen av ubåt sitt namn då, CSS Hundley. Och den här Hundley, han var ju en man som föddes i Tennessee men som studerade i Louisiana, och strax innan inbördeskriget kom så köpte han sig ett plantage och flyttade till Louisiana. Han var väl inte jätteöverförtjust i att Louisiana och hans gamla hemstad Tennessee och övriga 9 delstaterna gjorde uppror och lämnade unionen för att bilda konfederationen. Han ansåg att kriget var ett misstag och verkar inte ha varit speciellt liksom ideologiskt driven. Däremot så var han ju en innovatör och affärsman ute i fingerspetsarna, och konfederationen erbjöd ju rejäla pengar till den som kunde sänka ett fiendeskepp. Så att tillsammans med andra investerare och lite ingenjörer i New Orleans satte han fart och försökte experimentera då med ubåtar. Deras första försök till ubåt kallas för Pioneer. Det var en cirka 10 meter lång cylinderformad sak med koniska ändar. Och för att föra den här ubåten framåt så fanns en vev som var gjord för 2 män att veva och kopplad till en propeller. Och så fanns det en tredje man då, båtens befäl, som skulle styra djupet med hjälp av 2 styranordningar som liknade fenor. Den här ubåten Pioneer visade sig vara både långsam och osmidig, men fungerade trots allt på ett grundläggande plan då. Och tanken var att använda den då, men planen fick ändras då unionens flotta och armé helt plötsligt då erövrade New Orleans lite oväntat i maj 1862. Och för att inte den här Pioneer skulle hamna i fiendehänder så sänkte man den då. Och med New Orleans i fiendens händer så flyttade Hundley och hans kollegor sin försöksverksamhet till hamnstaden Mobile i Alabama istället. Och där utökas gruppen med ett par män som drev en maskinmanufaktur och började experimentera med en ubåt som skulle ha en slags motor istället för en vevanordning då. Och den här andra versionen, den andra ubåten då som man skapade, döpte man till American Diver, och man satte väldigt stort hopp till den. Ifall man skulle kunna skapa en ubåt med en motor skulle den ju kunna fara fram över lite längre sträckor då, och betydligt snabbare än om man liksom vevade fram den. Och om den kunde köras med lite färre personer skulle man också kunna lösa en annan utmaning, alltså den om att få frisk luft och syre ner i båten. Ju fler man befinner sig i en liten sån här lite sån här primitiv ubåt, snabbare tar ju luften slut. Men efter månader av experimenterade med motor så visade det sig vara ytterst svårt att skapa en motor så liten så att den fick plats i en ubåt. Och istället tvingade man återgå till att försöka driva fram den här American Diver med hjälp av en vev. Och den här gången testade man att låta 4 män veva. American Diver blev dessvärre till och med en sämre ubåt än vad den här Pioneer varit. Och när man testar den i lite olika sjöar så fungerar den först bra. Men under första testet när den kommer ut i havet så hade båten oerhört svårt att ta sig förbi strömmarna. Och liksom ens kunna försöka återvända till land. Och så redan efter den första provkörningen i havet så skrotar man båten. Man sänker den helt enkelt. Och faktum är att ingen har någonsin hittat den sedan den sänktes. I det här läget så var investerarnas pengar i princip slut och Hundley och hans kollega var på väg att ge upp det här med ubåt. Men i Mobile träffade de 1863 en ny investerare från Texas, Edward Singer, som var en expert på det här med torpeder och aluminer. Singer var imponerad över deras tidigare försök och erbjöd sig att finansiera ytterligare ett då. Under våren och sommaren 1863 så började man därför bygga ytterligare en ubåt. Först kallade man den för Fishboat, men när den senare togs i drift så ändrades namnet till CSS Hundley då efter uppfinnaren. Hundley hade även där en slags tub eller rörliknande form. Ibland har den beskrivits som cigarrformad då, med ett par fenor för stabilitet på sidan och en utbuktning på mitten där man hade en lucka för att gå upp och ner in i den då. Den här gången så gjorde man en något större ubåt och totalt skulle besättningen den här gången bestå av 8 män, 1 befäl och 7 sjömän. Hundley gjordes 12 meter lång totalt med ett utrymme då för sjömännen som var drygt 6,5 meter långt. Längs med hela båtens inre fanns en lång vevaxel då ut till med en propeller och båten trampades då fram eller vevades då fram utav 7 sjömän som satt ihop krypta och fick liksom trampa på det viset. Det här trampandet kunde föra så pass mycket kraft i propellern att han liksom snabbast kunde färdas i 4 knop. Befälet ombord styrde ubåten i fören och reglerade djupet med hjälp av 2 ballasttankar i fören och aktern och försedda med handpumpar som kunde pumpa luft i dem eller öppningar som kunde användas då för att släppa in vatten i dem. Den sjöman som var längst bak hjälpte helt enkelt befälet med att sköta pumpen längst bak dem. Och det här är ju rätt sårbar lösning för om någon av männen i båtens båda ändar dör eller svimmar så skulle det bli väldigt svårt att reglera djupet helt enkelt då. Under båten fanns ytterligare ballast i form av metall och om båten hade det tufft att stiga till ytan kunde man skruva på insidan så att de här släpptes då från undersidan. Handley hade också någon slags sugrörsliknande rör som kunde förse den med luft när den var under vattenytan. Inne i båten hade man dessutom ett stearinljus för att, precis som i gruvor, se om det fanns tillräckligt med syre kvar inne i båten eller om de var i fara då. Så det är ju lite svårt att ens begripa hur trångt och jävligt det måste ha varit inne i den här smala tuben då. Genom en lucka så fick männen en och en kräla ner och sätta sig då vid sina trampor längs den här veven som löpte längs med och i mitten och befinna sig där inne och veva fram båten under konstant syrebrist måste ju ha varit en aningens klaustrofobisk kan jag tänka mig då. Ubåtens beväpning var en sprängladdning då, eller mina, som bands fast i ett rep efter båten. Och tanken var då att Handley skulle kunna ta sig fram mot ett fiendeskepp och så dyka under det och så komma upp på ytan på andra sidan då, så att man slapp vara under vattnet så här superlänge. Samtidigt som då repet drog den här sprängladdningen eller minan till fiendeskeppet och så sprängdes den på andra sidan båten där ubåten hade dykt ner då, så att säga. Och därmed så skulle ju ubåten vara fri att kunna försöka vända om och ta sig tillbaks då. I juli 1863 så var CSS Handley klar för att provköras. Ubåten visades upp för konfederationens militär i en provkörning där båten dök under en prom och sen dök upp på andra sidan samtidigt som promen sprängdes då. Och trots att uppvisningen var väldigt framgångsrik så var det inte alla militärer som var överlyckliga över det här nya vapnet. Inom flottan och armén så var man kluven till sånt här. Vissa ansåg att det var vapen som ubåtar och även liksom de här torpederna eller minorna som man la ut i vissa hamnar att det var en slags ohederssamma vapen som ledde till en lite mindre eller mer oegentlig manmässig krigföring. Liksom att det var fegt att smyga sig på fienden på det här viset då. Men andra var positiva. De menade att konfederationen var i sånt underläge inom flottan och att man var tvungen att ta till drastiska vapen för att kunna försvara sig och vinna sin självständighet då. Ett av flottans befäl i Charlestons hamn hörde talas om CSS Handley och den här framgångsrika uppvisningen då. Och han pratade med generalen Pierre Beauregard som hade befälet över Charlestons och försvara Charlestons hamn då. Och den här Pierre Beauregard är ju samma Beauregard som var med när kriget öppnade i attacken vid Fort Sumter. Och han var 1863 tillbaka i Charlestons hamn här. Han var ju befäl även i slaget vid Bull Run, eller första slaget vid Manassas. Så hade ju haft lite befäl i väst och så, men nu 1863 var han tillbaka i Charleston när kriget började. Beauregard var genast intresserad och begärde att den här ubåten skulle skickas till Charleston för att kunna användas där. Då. Så att Handley, den här CSS Handley fraktades via järnvägen då, hela vägen till från sydkusten till östkusten där, till Charleston och i augusti 1863 så var ubåten framme. Uppfinnaren själv, Horace Lawson Handley, var inte helt nöjd eftersom armén då tog över båten helt ifrån honom och att han då lite grann tappade befälet över hela operationen. En frivillig besättning på 8 personer från ett annat konfedererat skepp utsågs för att bemanna den här ubåten. Och när man höll på att göra den redo för sitt första uppdrag så då råkade dessvärre en av sjömännen ombord öppna en ventil under en testkörning så att ubåten snabbt sjönk till botten då. 3 av männen lyckades ta sig ur och överlevde men de resterande 5 de dog helt enkelt. sjönk med båten då. Handley bärgade sig emellertid och gjordes redo för ett nytt försök, och den här gången så krävde Handley att få vara delaktig själv då, att vara en av dem som var ombord. Och den 15 oktober 1863 så skulle ubåten under Handleys egna ledning göra en provkörning i Charlestons hamn och dyka under en mindre båt som en demonstration då. Ubåten dök ner i djupet men kom aldrig upp igen då. Och det visade sig då att Horace Lawson Handley, uppfinnaren själv, och samtliga 7 män dog i det här. Och man konstaterade att en ventil hade antagligen varit öppen för länge och släppt in för mycket vatten i själva hytten där männen satt då. Men återigen kunde båten bärgas och göras i ordning för ytterligare ett försök. Och vid det här laget hade General Bogart själv blivit lite tveksam till att använda Handley efter alla de här misslyckade försöken då. Men han övertalades om att ge det ett sista försök då. Och den här attacken skulle ledas av löjtnant George Dixon, som var en veteran som hade stridit bland annat i slaget vid Shiloh, men som var från Mobile och hade jobbat på en verkstad där Handley konstruerades helt enkelt. Under 2 månaders tid så tränade Dixon tillsammans med några utsedda sjömän, och deras mål var att slå ut unionens krigsskepp USS Housatonic som blockerade Charlestons hamn då. Eftersom dykningarna hade visat sig vara lite problematiska så förändrade man Handleys vapen. Så istället för att dra en mina bakom sig i rep och dyka under Housatonic så sattes istället en sprängladdning på en längre pinne som stack fram från fören på ubåten. På så vis kunde Handley ta sig fram mer eller mindre utan att dyka ner särskilt långt eller bara liksom ligga lite i vattenkanten och så slå till mot fienden. Sen gäller det ju dock när man har sprängladdningen på det viset att man istället väldigt snabbt lyckas backa bort från fiendebåten då. Enligt planen så skulle Handley tända en blå pyroteknisk signal för att informera om att uppdraget var gjort, och då skulle man tända en eld på stranden för att guida ubåten hem igen då. På kvällen den 18 februari 1864 så var det dags till slut för CSS Handley att genomföra sin attack då. Man trampar ut ubåten i hamnen och börjar närma sig Housatonic vid 20-tiden på kvällen. Och det här är ju ingen lätt båt att upptäcka, för även om den inte dök helt så var det heller inte mycket som stack upp ovanför i vattenytan då. Männen ombord på unionens krigsfartyg som genomförde blockaden här var ju emellertid medvetna om att konfederationen experimenterade med ubåtar och torpedbåtar och sånt som kunde åka under eller strax ovanför ytan. Det hade ju konfedererade desertörer avslöjat. Redan i oktober samma år hade torpedbåten CSS David attackerat unionsskeppet USS New Ironsides. Och den här CSS David såg ut som en cigarrformad ubåt men gick för ytan och var inte byggd för att dyka då. Till skillnad från Handley hade den här David haft en motor som drevs med en form av antracitkol då, som inte gav från sig rök som kunde avslöja båten, och hade då 4 män ombord och en sprängladdning på en pinne i fören då. Och i det här anfallet så hade den här New Ironsides skadats men sjönk aldrig utan kunde repareras. Det här försöket var tillräckligt bra då för att man bestämde att Handley också då skulle få en liknande sprängladdning i pinnen av fören och genomföra en liknande attack då. Och en av orsakerna som man bytte sig en beväpning och bestämde att Handley inte skulle dyka under fienden var just den här attacken som den här CSS David hade gjort då. Den här CSS David gjorde sedan 2 ytterligare försök att attackera unionsskepp. Båda skedde faktiskt efter Handleys attack då. Vid den andra tillfället så exploderade inte sprängladdningen, och vid det tredje försöket så upptäcktes torpedbåten i tid så att unionsskeppet kunde styra undan då. Så att CSS Handley är ju inte den enda skeppet som genomför såna här typer av attacker då. Och den här kvällen var ju när Handley då är på väg ut på sitt uppdrag, så då är ju naturligtvis männen ombord på Housatonic medvetna om att en liknande attack skulle kunna inträffa, så att precis som andra blockadskepp i unionen så hade man ju ankrat på relativt grunt vatten och höll ångmotorerna varma ifall man skulle behöva agera då. Man har ju också spanare ombord då. En av dem på Housatonic var den afroamerikanska sjömannen Robert Fleming, som lyckades observera något i vattnet som han tyckte föreföll udda. En kollega som han pratade med avfärdade dock föremålet som en, och sa att det är nog antagligen bara en stock som kommer glidande. Fleming tyckte emellertid att det var väldigt underligt att en stock kom glidande tvärs mot strömmen och inte så att säga med strömmen. Och först när kollegan hämtat en kikare så var han beredd att tro på Fleming då. Och det här gör ju då att alarmet gick ombord på House Atomic, men vid det läget så var det alldeles för sent. Hanley befann sig så nära fartyget att kanonerna inte kunde avfyras mot den då. Det var, vinkeln hade blivit för snäv då. Kaptenen Charles Pickering hade ett hagelgevär och började skjuta mot Hanley med hagelgeväret, men även det var ju då förgäves. Och när Hanleys sprängladdning eller torpedar i fören träffar skeppet så exploderar den och skapar ett jättestort hål i House Atomics skrov då. Och skeppet sjönk ganska fort, antagligen på bara 3 minuter. Men eftersom skeppet befann sig på så grunt vatten så stack masterna till och med upp ovanför vattenytan när skeppet nådde botten. Och det gjorde att många av de männen som inte hade lyckats ta sig i livbåtar kunde klänga sig fast vid master och annat och sen räddas av unionsskepp. Så av 155 man ombord på House Atomic så dog bara 5 stycken personer då. Och det, de hade ju då dött i själva liksom explosionen då. I Charlestons hamn hoppades man då att Hanley skulle skicka sin signal då, så att ubåten kunde ledas tillbaka. Men Hanley efter den här framgångsrika attacken var helt enkelt borta. Dixon och hans sjömän kom aldrig tillbaka då. Efteråt fanns det vittnen som hävdade att de hade sett signaler uppåt en timme efter attacken, vilket skulle kunna indikera att Hanley inte sjönk omedelbart. Men det här är lite oklara vittnesuppgifter. De konfronterade försökte till en början hålla nyheter om att även Hanley sjunkit hemligt då, dels för att låta fienden tro att man hade ett nytt vapen som de behövde frukta och dels för att hålla moralen uppe inom den konfronterade flottan då. Men eftersom de inte hade någon aning om var ubåten hade sjunkit så kunde den ju heller inte bärgas då. Och det fanns många teorier om vad som hade hänt Hanley efter explosionen. Hade Dixon dykt för att försöka komma undan och kanske öppnat någon ventil för mycket och fått in för mycket vatten så att den sjönk, precis som när uppfinnaren Hanley själv sjönk med den, eller kanske hade elden som sköts mot ubåten skadat den, alltså det här hagelgeväret eller någonting sånt där. Eller också hade kanske explosionen skadat ubåten. Eller hade man kanske varit så länge under vattnet i ett försök att komma undan att luften helt plötsligt hade tagit slut. Oavsett för vad som hade hänt med båten så kvarstod ju det faktum att CSS Hanley var den första ubåten i krig som hade sänkt ett fiendeskepp. Och det var ju en prestation, även om den såklart bleknar något i och med att man inte tydligt dök då under attacken och att hela besättningen och hela båten också försvann då. Så totalt sett hade ju också 21 män dött under den här ubåtens korta karriär om man räknar in de här misslyckade försöken även innan då så att säga. Där hade ju historien kunnat ta slut då. Hanley låg på havets botten oupptäckt i mer än 130 år. Men 1995 så kunde en marinexpedition hitta ubåten på botten. Antagligen hade Hanley följt med strömmen ut efter explosionen och låg bortanför House Atomic så pass långt att ingen hade letat på den platsen tidigare då. Så CSS Hanley kunde 5 år senare då, år 2000, till slut bärgas då, och bland annat hittades Dixons klocka och hans turamulett, ett mynt som hade räddat honom från en kula i slaget vid Shiloh. När man då bärgar båten och tittar in så var det man upptäckte i båten i övrigt ganska förbryllande. För det första så inne i ubåten så satt samtliga män kvar på sina positioner. De hade inte försökt att ta sig ur båten och skeletten hade inte några tecken på några allvarliga skador alls då. Och för det andra så skrovet och båten i sig hade inga skador, det var inte trasigt på något sätt, och glaset i de 2 små titthålen som båten hade var visserligen sönder, men det bedömdes ha skett långt senare på havets botten då. Och för det tredje kunde man konstatera att alla reglage och ventiler var ställda på ett sätt som gjorde att de inte borde ha tagit in vatten, eller att männen ombord medvetet försökt dyka och sen stiga. Och det här förbryllade ju till en början många. Man var väldigt svårt att förstå vad som hade hänt i det här läget. Och den förklaring som verkar rimligast som har getts i efterhand är ju att männen ombord på Hanley dog av den kraftiga tryckvågen från explosionen då, eftersom skeppet befann sig så nära explosionen. Tryckvågen var inte tillräckligt kraftig för att skada skeppet, men den sekundära i den lilla hytten slog antagligen ut Dixon och hans 7 män direkt då. Forskare som har forskat mer om mer moderna tryckvågor under vatten från undervattens sprängningar gjorde senare ett antal experiment på mindre modeller med mindre sprängkraft och kom fram till att det här scenariot kunde vara rimligt. Det som hände i så fall var ju att Hanley då sprängde House Atomic och att tryckvågen sen dödade eller slog ut åtminstone besättningen så pass mycket att man bara satt kvar precis där och då som det var. Och så gled ubåten vidare med strömmen och la sig på botten och därför satt alla männen bara helt enkelt kvar vid sina platser och hade inga skador och hade inte öppnat några ventiler eller någonting sånt där. Men det är ju som sagt en tes också. Helt hundra kan ju ingen vara på att det är exakt så det gick till då. Männen fick i alla fall till slut en begravning då. De begravdes på samma kyrkogård som uppfinnaren Hanley själv då och de andra männen som hade dött under de tidigare försöken då. Och idag finns den här Hanley att beskåda på ett museum i Charleston för den som vill då. Och det här skedde ju då 1864 och inte förrän under första världskriget skulle en ubåt framgångsrikt sänka ett fiendeskepp igen då när den tyska U-21 sänkte den brittiska HMS Pathfinder med en torped, så att det dröjer ett tag. Men det var den lite intressanta historien om CSS Hanley. Det är ju som sagt, inbördeskriget är ju en källa av många fantastiska historier. Vi ska se här, framöver så tänkte jag eventuellt göra miniserie om kriget 1812 eller också så återgår vi till översiktsserien. Men jag återkommer, tills dess får ni ha det bra. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.